God morgon NHL, eller kanske god förmiddag NHL snarare. Det handlar lite grann om slutspelstider. Det är bara ett fåtal matcher kvar innan vi går in i kampen om Stanley Cup. I princip är hela spelschemat klart, men det kommer att dröja ytterligare en natt innan vi vet exakt hur det ser ut när de här lagen möter varandra i helgens slutspel faktiskt, som börjar redan då. Vi har klart på Eastern Conference vilka lag som kommer att möta varandra. Det är klart så när i Western Conference. Men det är som sagt några matcher som ska spelas den här natten också. Så att det är värt att sitta upp och kolla på NHL-hockey den här natten mot fredag också. Vi har två, även om vi har plockat upp programledare då från farmalaget, så har vi två ordinarie, ska vi säga, i panelen här. Vi börjar med Jakob Josefsson. Välkommen.
Ja, tack så jättemycket.
Du har varit med någon gång under säsongen här. Du var ju mer relevant under förra säsongen, men då så fick du nog av att jobba med oss. Det här, nu ska jag tillbaka till rinken istället.
Alltså. Ja, jo, men precis. Jag får tacka för den erfarenheten jag hade här under ett par år. Men jag kände att det var suget till att spela hockey var allt för starkt, så jag gav det ett försök till, och det är jag glad för.
Suget på att spela, jag tänkte på ditt gamla fotbollslagare BP, gnetade ju till sig en poäng i måndags hemma på Grimsta. Hur nära var det egentligen mellan fotboll och hockey för din del?
Ja, nej, men jag spelade fotboll ganska länge, upp tills jag var 13-14, ja 14 i alla fall, i Bromma pojkarnas första lag där. Men sen,
du var ju bra, vann ju Sankt Erikscupen och grejer.
Ja, det var Gothia Cup och lite annat sådär. Mm. Men vi hade ett jättebra lag och jag hade sjukt kul att spela fotboll. Men till slut så valde jag hockeyn, och det var den enkla anledningen att jag tyckte det var roligare att träna hockey. Det gick lite fortare, det var lite mer fart, och då blev det till slut.
Mattias Nordström, välkommen.
Tackar.
Fotbollsmeriter.
Sankt Erikscups final på sjumannaplan för Örnens FF hette det då. Men det var en final mot Djurgården på Stockholms stadion, och det var första gången vi var på en gräsplan. Så jag tror vi sprang och vinkade till våra föräldrar på läktarna, och då stod det 3-0 till Djurgården. Så att den Sankt Erikscups finalen var, det var inte mycket motstånd vi var. Men vi kom på diplomet. Örnens FF var på det här Sankt Erikscups diplomet, så att det var en merit att lilla Örnens FF från Sätra i en Sankt Erikscups final.
Hur långt var du mellan, hur var valet med dig då, mellan fotboll och hockey?
Nej, det var ganska, inte tidigt, man höll på med, när jag var liten, flera sporter ganska länge. Jag simmade längre faktiskt och tävlade i simning. Jag slutade med fotbollen kanske som 11-12-åring. Mm. Hockeyn var roligare, precis som Jakob, och det var till och med på sommaren när kompisar, ska vi gå och spela fotboll, då var jag så här, kan vi inte spela landhockey, och jag blev alltid nedröstad, så att det var glädjen till hockeyn som styrde allt.
Mm. För egentligen alltså, nu går vi direkt ifrån körschemat, egentligen så är ju sporterna otroligt olika varandra. Alltså, du är inne och gör snabba byten, du spelar kanske 15-20, max 25 minuter på 60 minuter hockey, och här ska du springa en mil under 90 minuters fotboll. Det är liksom två helt olika grejer. Alltså spelsinnet och bollen och allt det där finns ju, men
lagsport är väl det, tycker jag, gemensamma nämnare, och jag har alltid älskat lagsport. Men annars så är det väl att också en kultur, att om man går ännu längre tillbaka till, man spelar fotboll på sommaren, hockey på vintern. Så var det för många av mina kompisar och mig själv också, så att det var bara naturligt.
Ja, eller bandy då?
Ja, precis. Nej, men det är så jag växte upp också. Hockey på vintern, fotboll på sommaren. Och jag tyckte båda var exakt lika roligt när man var ung. Men det där med olikheterna i sporten, jag spelade någon välgörenhetsmatch på Stockholms stadion för 2 år sedan. Och blev väl inbytt efter ett par minuter i matchens gång, och då hade man hockeybyten i kroppen, som man gick in och körde järnet, och sen så bara, jag ska vara kvar på planen. Det är
ingen
mil till. En halvtimme till här nu, så att jag fick börja lunka lite efter det, men ja, det var tufft.
Vi ska ge oss i kast med vad som gäller i det här programmet. Vi börjar med Gabriel Landeskog, och det är väl lämpligt då, för just nu så är Colorado heta, och de ser ut att gå in som favoriter i slutspelet också. Men Gabriel här, det här är en grej som vi ska prata om lite närmare här. Hans spel framför mål. Det här är att stå framför mål och ta plats och så vidare. Vi har haft svenskar som har gjort det tidigare. Vi hade ju Thomas Holmström som i princip öppnade en Airbnb framför kassen på motståndarna. Men det här är lite annorlunda det Gabriel gör.
Ja, det är, om man tittar, om vi pratar svenska, Thomas Holmström, Patrik Hörnqvist, Gabriel Landeskog. Det också säger en hel del om den spelartypen, alltså karaktärerna, och mer där de förstår att det handlar inte bara om att göra saker när pucken är på bladet och på utsidan, utan där är ju spelare som väljer den tuffa vägen var på insidan, och då blir det här spelet framför mål, att skymma, styra, blir otroligt viktigt, och än mer nu när de går in i slutspelstider, att du har spelare i laget som är beredda att ta den här rollen, och därför där framför ska du och kommer få mycket stryk.
Ja, och målvakt, dagens målvakter är så pass bra så att skjuter man utifrån när de ser pucken utan någon trafik framför, då tar de den allt som oftast. Så att just det där att man kan få in en spelare och ta bort ögonen från målvakten, det är av stor relevans i dagens hockey.
Men det är ju en konstform det här att knacka ner puckarna som kommer flygande. Alltså det är inte, man många gånger säger vilken röt han hade där. Men det är det ju inte. Alltså.
Ja, nej, absolut. Alltså, spelare som Gabriel och de som många gör ju liksom en karriär av just det spelet. Och efter träningen, de står, låter någon back skjuta massa puckar och man står och styr från alla möjliga olika positioner. Det är stillastående, man kan komma in från sidan, styra dem i fart. Och som du säger, det man blir bra på, eller det man tränar på blir man bra på. Och vill man göra mycket mål så är det ett effektivt sätt att vara framför målet.
Är han en av världens bästa där framför kassen?
Det måste jag säga, därför man går igenom NHL-lagen nu och tittar, så är det ju färre och färre spelare som har den specifika rollen som jag tycker nu Gabriel har tagit och haft. Och kanske har tagit den än mer nu när han kom tillbaka från sin knäskada, där han har sett hur laget har formats om, hur många spelare de har kanske som är mer puckförare och puckhanterare, och förstår då att mitt lag behöver nog än mer av det här jobbet som jag gör framför mål än tidigare, för att hans roll har ju ändrats för Colorado idag mot vad han hade för 3 år sedan. Det är också en förståelse tycker jag, och beröm till Gabriel att man ändrar sig med spelet och med hur laget är format för att vara framgångsrika. Så att titta igenom laguppsättningen, jag kan inte på rak hand säga att det är en spelare i hela NHL som jag skulle sätta före Gabriel. Du har ju spelaren Brad Marchand där framför mål, stökar, skymmer. Det finns spelare, men Gabriel är absolut i topp av dem.
Ja, för att säga, en som jag tycker ändå är på samma nivå, det är Chris Kreider. Mötte honom mycket när han var i New York Rangers där, och nu är han även i Anaheim där han extremt skicklig, stor, stark och bra på att styra puckarna. Och någon som gick i bräschen för något par sedan var ju Pavelski som var extremt skicklig på det där.
Ja, Kreider får vi se i slutspelet nu. Det ska bli ganska kul med dags. Vi återkommer alldeles strax till slutspelet. Vi ska titta på en av Josefssons lagkompisar från säsongen, nämligen i Djurgården, Viktor Eklund här, som gjorde debut för New York Islanders. Och det gick ju ganska bra för den. Först då givetvis det här rookie-läget.
Ja, såklart. Det obligatoriska rookie-varvet där får glida ut på isen utan hjälm och visa upp sig lite, men nej, vilken debut han gjorde ändå. Han tog för sig rejält, både i spelet och även fysiskt tycker jag också. Det här är en jättefin, läcker passning som resulterar i mål för Islanders också.
Och sen så, ja, han tog som 16:e i draften förra året och blir då inkallad sent här nu. Och det är inte heller så att han har, nu är ju Islanders, de skickar någon till Bridgeport ganska fort också, så nästa match han spelar han ju där.
Så att det... Ja, men det var, han blev upp, de hade ju egentligen ingenting att spela för den sista matchen här. Victor fick en chans att visa upp sig och efter det så skickade han vill ju att de ska ha chans att spela mer hockey, så det är ganska naturligt att han blir nedskickad igen. Men hade de haft ett par matcher till så hade han garanterat fått vara kvar. För jag tycker den debuten gav mer smak. Och det var riktigt roligt att se. Jag såg inte så stor skillnad från hans spel i NHL mot SHL faktiskt.
Om du jämför brorsan och pappan,
ja,
Fimpen.
Ja, men jag säger, det alla tre har gemensamt i deras compete, deras tävling. Det sitter i generna i den familjen. Och det är väl egentligen den viktigaste grundpelaren hos en hockeyspelare, om jag får säga det själv. Och sen har de lite olika kvaliteter som spelare. Men de har tagit sig fram och skapat fina karriärer och fina möjligheter för sig själva på olika sätt.
Och så där på östkusten, det är nära mellan farmarlag, alltså geografiskt nära till farmarlag, där Bridgeport är bara någon timme norr om New York liksom. Så att man kan, du kan spela en match där och en match i farmalaget liksom. Det spelar inte så stor roll egentligen.
Jag tror klubben gör helt rätt. Man vill ju testa de här killarna på alla möjliga sätt att både den här att nu blir du nedskickad, vad är ansiktsuttryck, är man beredd att göra det? Du spelar ikväll, du spelar imorgon kväll, du tränar med oss kanske på morgonen, men du spelar match i farmalaget. Bara testa killarna som 99% av alla, man bara köper, man kör, man vill spela hockey, man vill ge sig själv en möjlighet att visa upp vad man kan göra. Så att vi ser ju det i slutet av säsongen, de lagen som är utanför slutspel, där ger man sina unga, förhoppningsvis framtida spelare, de här möjligheterna att visa upp sig och sen få lära känna lagkamrater, klubbledningen får lära känna personen bakom spelaren också ett par veckor innan det blir sommar.
Och han var ju som sagt tillbaka där i Bridgeport och gjorde balja med samma med Bridgeport.
Så det... Ja, precis. Och när han kom över så har han ju verkligen gjort det med bravur. Han har spelat en 10-12 matcher nere i farmaligan och gjort det jättebra. Och hörde lite på omvägar att det som coachen var mest imponerad av var hans beslutsfattning. Och det är ganska imponerande också för en 19-åring att komma över och få beröm för det, att man har bra avvägningar med pucken. Allt det här med skillsmässigt och hockeymässigt, det är han ju grym på. Men just att veta när han ska göra vad och inte, och ta med sig det direkt dit över, det bådar nog gott för framtiden där, tror jag.
Vi ska prata mer om Eklund, vi ska prata mer om din roll, vi ska prata mer om Djurgården lite senare bara. Men först ska vi titta på, när det handlar om tekningar, så är det ju två gamla gubbar som gick emot varandra. De har faktiskt aldrig tekat mot varandra tidigare. Det låter hur konstigt som helst, jag undrar om det verkligen stämmer. Men det är alltså Sidney Crosby mot Alexander Ovechkin som går emot varandra här, och det är lite en ceremoniell tekning det där, får man väl ändå säga. Vi får se, det kanske är sista gången de... I alla fall Ovechkin då tekar mot. Men då skulle ju de här ungtupparna bjuda på samma sak. Då är Bedard mot Celebrini här. Och det slutade lite annorlunda. Och det var inte lika goda miner efteråt som det var när veteranerna mötte varandra. Men ni tyckte att det är Bedard som rastar på arslet här, att det är hans fel.
Ja, det är nu Jakob ska prata tekning, inte jag. Man ser ju ganska tydligt att Bedard försöker ta fram sin höger fot, så att han sätter sig i en position där Celebrini, det krävs ju inte mycket för att välta omkullan. Men vi såg också tekningen Crosby och Ovechkin där. Man såg ju varför inte Ovechkin har varit i tekningscirkeln så mycket. Det där var ganska enkel vinst för Crosby. Ja.
Vad säger du om det här Celebrini mot Bedard där? Det här är alltså ettan i draften 23 mot ettan i draften 24 som går mot varandra. Ja, det här är ju framtiden.
Ja, men så är det. Det är kul att se. Men det är som du säger, Bedard, han försöker ju blockera Celebrinis klubba lite där med sin skridsko. Och sen så tar väl Celebrini en liten annan väg med klubban där, som gör att han fäller honom. Och det är svårt att hålla balansen där från som Bedard givetvis. Men det ser lite snöpligt ut.
Men det här var alltså först. De här kan ju teka mot varandra här nästa 15 år.
Sen är det väl mer... Det här är ju väldigt viktigt för NHL. Mm. Att det här är kul. Och Ovechkin, om man säger stora stjärnor i 20 år, de gör det här. Du förstår hur många foton som togs på den där och hur många av de här klippen som visas. Och det är det man också från NHL sidan, nästa generation i ligan vill man ju hitta den här liksom rivaliteten mellan lag men också mellan spelare. När de bästa spelarna möts, vem går vinnande ur striden? De säger alltid att det är det vinnande laget. Ibland undrar jag när de drar statistiken. Ja, men han gick därifrån med ett mål och två assist. Mm. Han vann kampen i kampen. Och det, så att,
ett bra exempel på det är ju faktiskt Patrick Kane här under säsongen. Han slog det här rekordet för en USA-född spelare när det gäller... Mm. Han gick förbi då Mike Modano. Och att det var ju viktigare än resultatet i matchen. Ja. Alltså det var ju klart viktigare. Jag tror hon torskade den matchen till och med Red Wings där. Så att det där är ju liksom, det hyllades ju enormt, den där siffran. Det var ju viktigare än
så det kan vi prata länge om. Men det här är ju en del av ligan, hur också ta ännu mer i basketen. Mm. Jag brukar säga till folk, de som följde Chicago Bulls när de var deras storhetstid, nämn fyra spelare. Du kan nämna säkert Michael Jordan och Scottie Pippen, men man vill ju bygga upp liksom duellerna i matcherna mellan stjärnspelarna. För det intresset växer ju. Vi ser ju bara att vi själva tar ju upp just tekningar mellan de här individerna. Mer tid för ligan i fokus och på de här individerna som de bygger väldigt mycket kring. De har ju ett talesätt där borta och säger Stars over Kansas. Mm. Det är ju den typ av liga man vill bygga upp. Man ser att man gör det i amerikanska fotbollen. Alltså det är ett par spelare per lag som får väldigt mycket uppmärksamhet. De förtjänar, för de är bäst.
Men där är det extremt. Jag ska ge dem några fyra i Chicago Bulls. Vi tar det efter programmet.
Ja, tack.
Men när det gäller då lag som inte går till slutspel. Columbus var ett av dem och deras coach Rick Bowness var inte helt nöjd med lagets insats.
No. You know what? You know, all you got to do is look at the stat sheet. 3 hits, 23 giveaways. Like, I don't know if I'm back, but if I'm back, I'm changing this culture. These guys, they don't care. Losing is not important enough to them. It doesn't bother them. Like, how can you go out and play like that? Should have done this about a month ago. But this is why we are where we are. This is why we're out of the playoffs. That kind of effort. Losing, you have to hate losing. I don't care if it's a meaningless game. I don't care. Show up and compete. 3 hits, 23 giveaways. What else you want to know?
Inte helt nöjd med insatsen och att hata och förlora och så vidare. Sen så är ju det är ju han som trots allt är ansvarig för laget.
Jag tänkte samma sak när jag hör det här att han står nu med den där näst sista och sista matchen. Det här är ju en förändrad kultur som man har bidragit till. Mm. Så man får ju ta ansvar på det sättet. Eller så är det ett bra sätt att man vill bli av med jobbet. Därför hade ju varit Peter Borg.
Han visste Borg. Inte man skulle vara tillbaka.
Nej, men Peter Borg i fjol i Dallas sitter efter de förlorade slutspel och hänger ut målvakten och blev av med jobbet. Så jag menar, vad är det han försöker förmedla? Mm. Det är för mig är att han kommer inte vara tillbaka, framförallt efter en sån här intervju. Därför är det ju precis det här det handlar om, att i förlorande tider när du är utanför slutspel, att stå där då och börja peka finger på vad som är fel. Mm. Utan där är du säga att jag är en del av problemet, vi missar slutspel, vi tar en bra titt i spegeln, vi måste ha tid att analysera. Här blir det en så här emotionell, bara en reaktion och peka på att spelarna inte bryr sig.
Nej, det blir lite vi och dem. Alltså det, ja, eller, men det blir vi absolut. Och jag rättare istället för att han tar hela lagets ansvar här.
Ja, Bowness kom väl in i Columbus där mitt under säsongen också och de fick väl en jätteeffekt när han tog över laget och var väl nästan till sist i östra konferensen, men tog sig nära slutspel så man gjorde en rejäl push, men sen tog väl soppan slut där och jag tycker någonstans gå ut så där efter sista matchen hade varit Zach Werenski och grabbarna
inte vill vara kvar.
Och grabbarna där så det smakar inte jättebra i munnen direkt, men som du säger, det är ett delat ansvar. Någonstans är spelarna ute på isen och det är de som spelar, så slätstrukna insatser är väl största delen spelarnas fel tycker jag, men att coachen går ut så där efter sista matchen, det ser inte så bra tycker jag.
Det är den bästa av tider, nämligen slutspelstider, men också den värsta av tider, för att det är ju många spelare som har tagit semester som inte vill ta semester. Men om vi tittar på slutspelsträdet då, så ser det ut så här i dagsläget. Det är inte helt klart då i Western Conference, det vill säga den vänstra kolumnen. Ni ser en liten asterisk där bakom Kings och Edmonton Anaheim, för de spelar alltså i natt och det är snortajt där mellan placeringarna i Pacific där. Men annars då så har vi ju helt klart där vi kan prata mer om att det är ju klart i Eastern där egentligen ingen, jag ser inte att det är någon av de där uppgörelserna som är klara egentligen.
Det är samma sak på båda sidorna i år, eftersom vi har inget lag i mina ögon som går in i slutspelet stekheta, är på rulle eller att man varit så dominant i grundserien och sen behållit den formen som att man kan titta på varje den här första omgången att det här blir, de går vidare garanterat. Jag instämmer helt. Det är så svårtippat i år.
Många pratar om Western Conference. Där kommer vinnarna ifrån. Det blir Colorado, det blir Dallas, men jag vet inte.
Det är som du säger, det är jämnt överlag. Jag skulle säga Colorado går väl in som favoriter eftersom de har haft den bästa grundserien och varit bäst över tid. De gjorde ganska bra rekryteringar vid deadlinen också med Kadri i spetsen där som har visat att han kan göra tidigare. Men som du säger, jag kollar på match 2 där i västra konferensen, Dallas Minnesota. Det är två lag som skulle kunna gå hela vägen. De möts första rundan och det lag som åker ut där den säsongen blir mer eller mindre ett fiasko för dem. Så att det är tufft. Men den matchen ser jag nästan är mest spänd på, det är ändå Tampa mot Montreal. Tampa som har haft en fantastisk säsong med mycket skador men ändå lyckats spelar så pass bra. Och Montreal som verkligen är på uppåtgång här. Det blir en riktigt fartfylld och intressant tillställning där faktiskt.
Sen har vi Buffalo mot Boston. Två lag som inte var i slutspel förra året. Ett Buffalo som inte har varit i slutspel, ja, det är knappt som man kommer ihåg det. Jag vet inte om vi var födda överhuvudtaget. Jo, det var det. Alltså, och ett Boston då, det där är ju inte klart på långa vägar.
Den serien liknar sig lite Tampa-Montreal. Det är unga mot det gamla gardet. Boston som har en stark kultur och att vara i slutspel och har de här pjäserna som kan visa vägen. Och Buffalo, det är bara ung energi och fart i spelet. Precis som Tampa Montreal där. Så att det är ytterligare en serie. När man sitter efteråt kan man säga, ja, men det förstod man att rutinen skulle ta över. Ja. Och vinner Buffalo så blir det att det var bara för mycket fart för att hantera för Boston. Så att det här första rundan kanske bättre än någonsin i år. Jag säger det,
för mig
är min favorittid på året, för att det är den roligaste hockeyn spelas i första rundan.
Och sen måste man ändå slå ett slag för att Pittsburgh, Philadelphia där också.
Battle of Pennsylvania.
Ja, Crosby tillbaka i slutspelet. Det trodde man kanske inte innan säsongen att Pittsburgh skulle ha en så pass bra säsong, men att få se Crosby, Erik Karlsson, Malkin vara med och slåss om Stanley Cup igen, det är otroligt kul.
Spelmässigt då, Mattias? Det här, nu lämnar vi de här 82 grundseriematcherna som ibland kan vara lite avslagna, ibland blir otroligt heta och tajta. Nu finns det liksom inget. Nu är det ju tändste på alla cylindrar. Det blir en helt annorlunda hockey.
Ja, det är volymkontrollen. Om den under grundserien ligger på en 6-7 då. Så nu vrider man upp det till 10. Så, om
13.
Man så nu, jag brukar säga, ta i den här kolumnen som Rick Bowness var inne på. Det här med tacklingar. Mm. Och det är ju inte att man helt plötsligt ska ändra sitt spelsätt. Men det blir så mycket känslor i det här. Och tempot skruvas upp. Så att det här fysiska spelet, det är ju det man även börjar med på läktaren. Publiken känner av att nu är det kamp när det verkligen betyder något. Det smäller lite mer i sargerna. Man ser på spelarna att det betyder mera. Och det här sprider sig för mig genom tv-rutan också. Att det är just det här kampmomentet, att man tävlar lite hårdare, som gör att varje situation blir tuffare men också viktigare för liksom, att vinna de här små kamperna i hörnerna framför mål. Det växer in i matcherna och det är så man får övertag och förhoppningsvis blir avgörande. Eller många gånger blir en avgörande faktor.
Jag tänker på det här med att de älskar ju statistik och såna här saker. Nu vet du vilket lag du kommer att möta i minst 4 matcher. Är det överröses man nu av vi vet hur de här kommer att spela? Vi vet hur det här backparet kommer att spela. Ni kommer att spela mot den här checking line, tänk på det här. Är det mycket mer sånt nu i slutspelet?
Ja, men det blir som du säger. Man går i en matchserie bäst av 7 och man vet att man kommer möta det här laget många matcher. Så mycket handlar ju om att investera i en lång matchserie också. Och då menar jag med att deras första backpar, så jag är helt säker på att ett lag som Philadelphia, de har ringat in Erik Karlsson på deras talare där. Varje gång vi har ett läge ska vi fullfölja på honom, för att med tiden så nöts han ut mer och mer också på grund av det. Och sen såklart att man går igenom deras sätt att spela och vilka nycklar man ska använda för att lyckas knäcka andra laget. Men det blir just där en lång matchserie som notan är inne på. Det fysiska spelet dras upp och det är mycket också i form av investering för nästa match, matchen efter det, matchen därpå, så att man ska skaffa sig ett övertag på den delen.
Sen finns det ju de som har harvat länge utan att få spela en slutspelsmatch. Jag tänker på finske backen Ristolainen till exempel nu, som är uppe, hur många matcher hade han? Över 800 matcher då utan att få spela om Stanley Cup. Och Rasmus Dahlin, Tage Thompson finns ju med där, de har ju representerat Buffalo, så det är inte så konstigt. Rekordet är faktiskt Jeff Skinner, som spelade i San Jose den här säsongen då, som spelade 14 säsonger innan han fick, först då i Carolina och sen i Buffalo, och sen så blev han då, var han då Edmonton och fick spela förra året. Liksom. Ja. Så att det där är ju, det är få som får vinna Stanley Cup, men det är också lite grann, inte få förunnat, men det är en ynnest att få spela slutspel också.
Det är verkligen en ynnest, och det är där man tittar runt den här trading deadline då, att man letar ju den typ av erfarenhet som bara finns genom att ha spelat. Att man förstår och kan förmedla till lagkamrater vad att just det vi försöker beskriva, att nu skruvas volymen upp, nu är det ett snäpp till. Som för Ristolainen, han har ju säkert drömt om det varje säsong, men 820 matcher senare kommer han göra sin första slutspelsmatch och få vara med och uppleva det här, och det är först då man har erfarenheten.
Men jag spelade med Ristolainen i Buffalo, så vi var ju med och bidrog till den långa slutspelstomma streaken där ihop, men för mig så är han är ändå en spelare som passar i slutspel. Han är tuff och rejäl och stor och ganska elak också, så jag tror att just att han får spela slutspel, det
men ta,
är på tiden.
Ta Tage Thompson här på tredje plats då. Han är både världsmästare och olympisk mästare och inte fått spela om Stanley Cup förrän nu egentligen. Så att det är...
Ja, men det är svårt att ta sig till slutspel, speciellt nu. Det blir fler och fler lag i NHL. Det är svårare nu än det var för flera år sedan. Och det är få förunnat, så att det gäller att kämpa sig dit, och när man väl är där så är allt.
Och det har ju varit några som, eller det är självklart några, det är ju hälften av lagen som missar ju slutspelet. Och är det några som sticker ut, så är det ju det är ju sex nya den här säsongen som inte var med förra året. Men de här sex då, finns det någon som sticker ut där lite grann? Florida regerande mästare, det har vi ju pratat om sedan jul i princip, att de inte kommer att gå till slutspel. Är det något annat lag där? New Jersey har du varit inne på, Mattias, tidigare, som underpresterat lite grann den här säsongen.
Ja, det är ju fyra av de här sex som ändå sticker ut. Det är ju Florida, Toronto, Winnipeg, New Jersey. Jag hade ju räknat med alla fyra av dem att i alla fall ta sig till ett slutspel. New Jersey kanske är de som hade störst uppsida. De var på gång med sig lite yngre spelare. Det var nästa steg för dem. Toronto ska vi inte glömma, var väl ett år sedan, en säsong sedan, när de vann President's Trophy som flest poäng i grundserien. Och nu är man inte ens på slutspel. Och man är i botten av östra konferensen. Så att för mig är det fyra av de här sex besvikelser.
Det känns som det var Jack Hughes skada där som
gjorde
att Devils inte klarade det där. För det är ju, de gjorde ju egentligen ingen resultat, men det är en jättedålig säsong. Men det räckte inte till slutspel.
Ja, men det var, de var ju, jag vet inte om de låg etta i konferensen eller deras division där, fram till att han skadade sig utanför isen. Och efter det så tappar de väldigt mycket. Om det beror på bara honom eller om det var andra orsaker, det låter vara osagt. Men han har ju bevisat sig vara en stor del av det laget. Och såklart, man förlorar sin bästa spelare, det betyder mycket. Men de som jag kanske är mest förvånad över, det är väl Torontos kollaps i år egentligen. Från att varje år har varit med och hotat om första platserna i divisionerna, konferenserna, och nu verkligen var långt utanför. Så det är förvånande faktiskt.
Och Jets då, som var... Nu var ju de med och fightades på slutet här faktiskt. Men under stora delar av säsongen fram till januari såg det bedrövligt ut.
Det såg bedrövligt ut. En av ligans bästa målvakter inför den här säsongen. Jag tittar även nu. Då är både Scheifele och Connor som ändå... Det är ju nästan två i topp 10 poängare.
Så de karriärår.
Ja, karriärår i ett lag som inte är slutspel. Och de har ju byggt sitt lag för att sakta men säkert bli den här faktorn för att utmana lag som Colorado, som Dallas, som Vegas. Och där är man ju inte ens i närheten i år. Mm.
Vi ska gå vidare. Vi ska titta till Jack Berglund lite grann, som spelar i farmalagshockey för Lehigh Valley Phantoms, ett farmalag till Philadelphia Flyers. Och så här såg det ut när han la en straff i AHL. Väldigt snarlikt JVM faktiskt. North America, just turned 20 years old on Friday. Berglund weaving slowly, right circle in on Fedotov, he stuffs it in and scores! Jack Berglund, the shootout winner of the third round! Jack Berglund, som du har spelat mot.
Ja.
Styrkor, svagheter.
Men jag är faktiskt väldigt imponerad av honom. Väldigt först stark, pålitlig, bra center, och han har, när man tittar på han, så kanske han inte ser så spelat skicklig ut, men han har en extremt stor skicklighet faktiskt som man upplever när man möter honom. Och tittar bara på den här straffen, deras målvakt verkar inte ha kollat på JVM, han gjorde väl exakt samma fint där. Men en så här pålitlig, gedigen center, som man vet vad man får av match ut och match in, och jag tyckte han absolut var en av Färjestads bästa spelare under året, och tuff att möta.
Risken, chansen här, slutspelet, han spelar i farmaligan, att klart kan det bli en skada på någon flyer center där i tredje, fjärde linan, kan han bli uppkallad, kan det bli någon slutspelsmatch för Jack Berglund, tror du?
Allt är möjligt, men det är, igen, han är en av de här unga spelarna där planen inte är den för dem, utan det är att komma över, få känna på hetluften precis där, sätta dem i positionen, han får lägga en straff när han åker ner nu för farmalaget, så att, men allt kan hända. Men jag tror inte i Philadelphia Flyers plan att jaha, här ligger han och bara ifall slutspelet vi ska in med någonstans. Det tror jag inte.
Vad tror du? Det här är tillväxt när det ryktas som att komma tillbaka och spela med Karlskoga också. Men det är väl inte speciellt troligt heller. Men det här blir väl läroperiod för Jack. Och sen så blir det väl då fullt fräs från hösten.
Ja, nu vet jag inte om man kommer åka över nästa år eller om man spelar ett år till i Färjestad. Men att spelare, unga spelare åker över den här tiden på året när laget i Sverige spelar klart, det hör ju inte till ovanligheterna. Och det är väl samma grej som för Viktor här, att han, som notan är på, han kommer över, han får lära känna lag, han får lära känna klubben, och de får liksom se lite vad säsongen har gett honom, hur utvecklingen har gått och hur han passar in. Men som du säger, gör han det jättebra just nu, och de känner att han kan bidra med någonting åt Philadelphia i slutspelet, så kanske han är med där som ett litet S i rockärmen i någon roll.
Och de här ungdomarna som du har spelat med då i, för mig är det unga, men ungdomarna som du har spelat med i Djurgården, Frondell och Eklund, de är ju över nu. Mm. Vad tror du om deras framtid här borta nu?
Nej, men deras framtid är ju NHL såklart. De tycker de har bevisat på varje nivå för varje år att de har tagit steg i utvecklingen. Och jag som ser dem, eller har sett dem här varje dag, både på isen och i gymmet och i omklädningsrummet. Jag kan bara...
Vad har de lärt sig av dig då?
Inte speciellt mycket. Det är vad jag har lärt mig av dem nästan istället. Nej, men det man ser är ju, alltså, deras vilja att bli bättre varje dag. Det är den som imponerar mest på mig. Sättet de verkligen jobbar på i gymmet, liksom inga ursäkter och någonting, hur de stannar kvar på isen efteråt, inte bara för att de är yngst och måste plocka puckarna, men de är där och jobbar på saker, jobbar på detaljer, frågvisa, de vill bli coachade, vilket är också väldigt viktigt när man åker över till Nordamerika, får lära sig ett helt nytt spel i en helt ny liga. Så jag tror att med de förutsättningarna så ser ju framtiden väldigt ljus i. Och sen ska man veta, det är inte bocka över och lira och allt kommer gå spikrakt uppåt. Det är ju lite annorlunda att komma in i NHL sådär. Det är en lång säsong, 82 matcher. Det är svårt att hålla den här höga nivån, höga lägsta nivån genom en hel säsong, och det är väl liksom utmaningen för de unga, tror jag, när man åker dit, att hitta en hög lägsta nivå, så tränaren vågar sätta in dig byte efter byte, match efter match i viktiga situationer, så du får den här istiden du behöver för att utvecklas också.
Ska vi bäsa om lite notan? Eller ta ner dem på jorden lite?
Nej, på jorden.
För det handlar ju om att det finns ju spelare som har varit namnkunnigare än dem, som har blivit draftade högre, som har haft större förväntningar och som inte har lyckats där borta. Så att allt det här med JVM, SHL och alla lyckönskningar de får med all rätt, det är ju liksom ingenting som är det behöver inte bli succé.
Nej, det behöver inte bli, och det, jag tror både killarna är medvetna om dem, eller så andra sidan av myntet kan vi ju vända på det här. Nu har jag inte exakta procentsatsen, men det är ganska låg procent av alla som blir draftade som sen spelar en match i NHL, och därefter att göra en match till att du blir en så kallad NHL-spelare, alltså att du gör ett par säsonger i alla fall. Där sjunker ju ytterligare, och då är det ju för att du är så här, men inte de här killarna tillräckligt bra så att de ger sig själva en bättre? Jo, men det är på de positionerna där det är väldigt mycket bra spelare tävlar om. Om vi tittar de här senaste, Frondell, vi har Leo Karlsson i Anaheim, du har Viggo Björk som kommer med, de kommer ju tävla om första kedja positionerna. Och där blir ju de om man säger platserna, blir det ännu tuffare att tävla om. Så jag skulle säga tipset till de här unga spelarna är att när du åker över nu och kommer och får in en fot, fortsätt utveckla det. Utvecklingen fortsätter. Du kanske också måste förstå att du kanske ska göra en annan roll för att få spela i NHL. Så att man kommer över och ska vara en tilltänkt forward som producerar. Men jag är väldigt ansvarsfull defensivt. Så jag kanske är en tredje kedja och sen arbetar mig upp. Så om 4 år så är jag den här första kedjespelaren som de trodde och förväntade sig. Det är ju de som får långa karriärer. De som säger bara att ni ser ju vad jag är. Antingen platsar jag, annars skickar jag mig till ett annat lag, till ett tredje lag. Då hamnar du till slut i farmalaget för att jag kan bara göra en sak. Säg powerplay. Då får du en kort, eller du får ingen karriär. Så att tipset är att fortsätt vara nyfikna, fortsätt utvecklas. Då ger ni er själva den bästa möjligheten att få spela i NHL länge.
Vi har ju ett exempel på Alexander Holtz till exempel som var i New Jersey och draftades högt, blev satt på waivers då, alltså bort ifrån Las Vegas, var ingen som plockade upp honom, så det är liksom inte, det är inte självskrivet någonting, och det är en fruktansvärd konkurrens du har där också.
Ja, men så är det, och min erfarenhet om man har sett, om du inte heter Connor McDavid eller Bedard, det är ju att du måste förtjäna förtroende av tränaren för att få istiden, och det, hur får du det? Det är väl oftast genom att han kan lita på dig defensivt. Så att lära sig och anpassa sig till det defensiva spelet, det kommer göra så att du får mer istid, och det kommer göra så att du får mer utrymme att göra dina offensiva saker också. Så att komma in som en offensiv spelare, visst, du har dina kvaliteter där, men du måste också kunna bidra med den andra delen av spelet också för att tränaren ska våga sätta ut i fler situationer. Och där är det vissa som tar längre tid att anpassa sig eller komma in i det, om man ens kommer in i det överhuvudtaget. Så att det
men vad skulle du säga då på Eklund och Frondellar som åkte över? Vad behöver de bli bättre på?
Ja, individuellt sett så är de mycket bättre än vad jag någonsin har varit och kommer bli. Men det är just där, och det tycker jag de gör väldigt bra redan nu. Men det är beslutsfattandet med pucken. Veta när det är läge att chippa in, chippa ut. Positionsspelet. De kan ju rädda upp mycket med sin skills och med sin skridskåkning. Av det jag har sett under året så har det har blivit bättre hela tiden. Ser man oss i Djurgården, i slutet av säsongen var ju de våra viktigaste och bästa spelare. Och de, som jag säger, deras nyfikenhet och deras vilja att lära sig och bli bättre, det är den som kommer få dem att ha en lång och fin karriär också, för att den talangen besitter de verkligen.
Vi hade ju Jesper Björk, Viggos pappa, för några avsnitt sedan, och det var ju just det här med att hur viktigt det var att hamna i rätt lag, och det kan man ju inte alltid bestämma själv, men det där är ju fruktansvärt att man känner förtroende från coach och från medspelare och att man får någonting, så att det är ett litet lotteri det där också.
Jag ska säga, det beror ju på för individen också. Jag tror inte man ska säga att du hamnar i rätt lag. Därför det beror ju på personligheten. Vill du komma till ett mästarlag där du kanske inte ens nästan på gränsen tar plats. Men du får vara runt den här kulturen. Hur de tränar, hur de förbereder sig. Varför de bär en Stanley Cup-ring. Att man kanske säger att ja, men om 4 år är jag i första kedjan. Eller att du hamnar i ett bottenlag där de säger att vi kommer bara ge en istid och lära sig att spela hockey i NHL i första kedjan. Det spelar ingen roll om han är minus 30 och vi missar slutspel. Han ska vara bra om 4 år. Så båda har tanken att om 4 år ska han vara en färdig spelare. Men det finns 2 olika sätt. Och då menar jag inte att rätt eller fel där. Därför jag har sett båda resorna. De här unga spelarna som har kommit in i ett bottenlag, tagit det laget på sina axlar efter 4 år. Och sen in i slutspel och ha framgång. Man kan ju alltid tro att det här andra mentorskapet hamnar i ett mästarlag och lärare av tidigare mästare. Men det betyder att du kanske här i det dåliga laget får du spela 20 minuter per kväll. Du spelar varje match. I topplaget spelar du 6 minuter och inte alla matcher. Vad är bäst för individens utveckling? Så att jag har sett båda resorna, och därför vill jag skruva ner lite att du kan hamna rätt och fel. De bästa spelarna, De klarar sig alltid. Spelar ingen roll om de spelar på stor rink, liten rink, bra lag eller dåliga lag. Bra spelare är alltid bra.
Bra spelare, Jakob Josefsson. Uppehåll 4,5 år, var det där från ishockeyn?
Ja, men något sånt. Ja.
Det är ju egentligen otroligt att du är tillbaka på isen. Och att du ville tillbaka till isen. Det är kanske lätt att ta den där dörren som finns bredvid där och säga att det här är över. Vad var det som fick dig att bita ihop och köra vidare?
Nej, men jag tog ju den dörren och avslutade karriären först och främst. Men det var väl i takt med att jag kände mig bra från mina tidigare skador och att jag hade börjat trappa upp träningen och kände att jag nog hade lite kvar i tanken. Och att just kärleken och glädjen till att få spela ishockey fanns verkligen där. Och jag tänkte att jag kan nog inte vänta så mycket längre än 4,5 år, för då är det nog verkligen för
sent. Fönstret började stängas.
Ja, det var på glänt där. Så jag fick hoppa in där medan jag kunde.
Men har det varit precis så roligt? Det är svårt det här, det blir ju aldrig som man har tänkt sig, men hur kändes det när du gick in i de här första fighterna i SHL? Blev det liksom, vad skönt att vara tillbaks, eller var det jobbigt? Eller?
Ja, nej, men jag måste väl ändå säga att från att man gick på isen, först och främst var det ju otroligt roligt, och jag hade ju förväntningarna av att det skulle bli tufft såklart, att jag verkligen skulle få bevisa mig och fightas in i en lineup, och jag lyckades göra det under försäsongen där. Men det var...
Du fick ingen räkmacka in för att du var gammal djurgårdare?
Nej, det var tydligt med att det vill man inte ha heller. Nej, men så är det ju inte på den nivån heller. Nej, det är ju så att de bästa, de som kan bidra mest till att laget vinner matcher ska
spela. Men du fick börja om från botten, så enkelt var det ju.
Ja, det var väl min målsättning, eller mitt tankesätt när jag kom in i det. Att jag måste ju bevisa att jag ska förtjäna en plats här. Med allt vad det innebär att... Framförallt ute på isen då, att kunna bidra till att laget vinner matcher. Om det är att spela som 13:e forward och göra några byten här och var, eller fjärde kedja, eller vara med och spela mer. Det, jag tar den rollen jag får, där jag känner att jag kan bidra till att Djurgården vinner hockeymatcher. Och det är såklart att när du spelar matcher, då vill du spela alla byten och vill vara på isen hela tiden. Men riktigt så funkar det inte. Med den resan vi hade med Djurgården, vi kommer in som nykomlingar och vi får en ganska bra start på säsongen. Alltså, jag menar, hela säsongen var ju otroligt rolig att få vara med om. Och vi skapade ett bra brödraskap inom gruppen där också, med en härlig kombination där mellan just de unga vi pratade om och lite äldre. Och alla importer kom in väldigt bra också, tycker jag. Så att, just att få en del av en grupp, ett lag, och få tävla tillsammans och känna att man blir bättre, förlora tillsammans och ta sig igenom det. Hela den biten, den är så extremt häftig att få vara en del av en och verkligen vara inne i den kärnan.
Du var inne på det här med fotbollen, eller det här med liksom lagsport. Ja. Och det är ju något extremt, eller bra tycker jag, det här med omklädningsrummet i hockey. Du kommer aldrig ifrån det. Du måste dit och du måste snurra på dig grejer, du måste ta på dig skydd, du måste vara där. Det kan inte liksom bara in och ut och så vidare. Så var det den här lukten av svettiga skydd som ville få dig tillbaka till hockeyn också?
Ja, men det är ju en del av det såklart. Men just kamratskapen och det som händer i ett omklädningsrum, kanske lite mer i sådana fall. Just att man går ut man i strid tillsammans med flera andra, och ibland vinner man matcherna och då är det underbart, och ibland förlorar man, men då är det också en härlig utmaning att hur lyckas vi vända på det här, och hur lyckas vi ta oss igenom det här som grupp tillsammans, att alla bidrar med det de kan och de är bra på, för att på så sätt bli ett sammansvetsat lag. Och jag menar, hockeyn är speciell på det viset, just som du är inne på omklädningsrummet. Man bara går till ungdomsidrotten också. Min son, han spelar hockey och spelar fotboll. Till fotbollen då kommer man 5 minuter innan med färdigombytt. I hockeyn kommer man 45 minuter, kanske en uppvärmning. Man byter om ihop, man byter om efter, duschar. Så det blir ju en och en halv timme i omklädningsrummet där grabbarna får skapa en gemenskap och lära känna varandra. Och det är någonting som är väldigt unikt med hockeyn och någonting man verkligen saknar när det är över.
Så när du sitter nu här i mitten på april nu, du har 52 matcher i grundserien, du hade ett litet kort slutspel och så vidare. Är du nöjd med med säsongen? Liksom, det smakar det mera nu? Ja, nej, men... femårskontrakt med Djurgården.
Ja, nej, men det är såklart att med den...
Du hade lite problem med skador under säsongen också.
Ja, jo, men jag hade problem med en armbåge redan från andra matchen i princip som gjorde väl att jag... jag vet inte om det syntes så jättemycket, men jag... Inombords för mig själv så var det extremt frustrerande att jag inte kunde göra vissa saker ute på isen som jag normalt sett hade kunnat. Jag tycker man förlorar mer dueller än vad man egentligen ska göra och kan knappt skjuta eller passa pucken. Men det gick ändå. Jag med de korten så är jag ändå såklart nöjd och glad över att den här comebacken gick så pass bra som den gjorde. Och såklart att det är tufft att inte gå längre med Djurgården och åka ut i play-in där. Men om man zonar ut lite så det var första året för oss tillbaka i SHL. Och jag tror vi har lagt en bra grund för nästa år här. Så att det är såklart att man ser fram emot att träna upp sig ännu mer och komma tillbaka starkare i höst.
Vad säger du om Jakobs resa här?
Han har ju beskrivit det väldigt bra. Det är ju Jakob.
Längtar du tillbaka till omklädningsrummet också ibland?
Ja, jag kan längta tillbaka till tävlandet. Det är det som man gör i en grupp. När det här sporten som man antingen viftar bort och säger, men det är bara sport, det är bara hockey, det är underhållning. Japp, men när du är där och tävlar, det är allvar och man är beredd att offra allt för att göra sin del i laget för att nå framgång. Och den känslan att det här kan vara så viktigt. Jag brukar säga sista två minuter av en match när man nästan inte hör publik och ingenting annat spelar någon roll än just att göra rätt beslut. Den har inte jag hittat utanför hockeyn på något sätt som kom i närheten. Jag har hittat andra med lag och grupper och härliga gäng och den här sammanhållningen, det har jag hittat. Men den här tävlan på den nivån har jag inte hittat utanför. Sen en annan sak jag behöver säga som Jakob inte sa, men det är också utifrån sett och titta vilken fantastisk säsong han gjorde och att komma tillbaka, det imponerade. Och sen kanske att man får avsluta på egna villkor. Att man då har varit borta och kände att det var inte jag som fick bestämma när jag, tanken är inte tom. Jag avgör när den är det. Tillsammans säkert med familj. Och att man då får kunna komma tillbaka och bidra också. Inte bara komma tillbaka och vara i laget.
13 forward.
Ja, men lite så. Ja. Och kanske tack en liten farvälsäsong och bra jobbat. Nu är ju en viktig kugg i laget. Och att därifrån då, om det är om 1, 2 eller 3 år, säga att nu är jag klar. Det tror jag kommer hjälpa Jakob om 5 år. När man tittar tillbaka på sin karriär och säger att ja, men jag var nöjd för att jag fick avsluta. Mm.
Jag håller med.
Vi pratar om de här unga spelarna igen då. Frondell Stenberg ska spela Czech Hockey Games. Mm.
Kul.
Känns det spännande?
Ja, men verkligen. Och spela med Frondell och möta Ivar, det är ja, väl förtjänt skulle jag vilja säga. De är på den nivån och ska vara med i ett sånt Tre Kronor-lag. Absolut. Så att, nej, men jag... Förväntningarna från mig är väl att de kommer ja, se ut som de verkligen hör hemma där. Det är två av våra mest spännande framtidslöften så att det ändå får presentera sig i stora Tre Kronor nu. Så att
känns lite speciellt förmodligen att dra på sig där för första gången.
Det hoppas jag, för det ska kännas speciellt. Det är så många som vill göra det och så svårt.
Gjordes det för dig också? Eller?
Absolut, jag kommer ihåg mycket väl och jag ännu... Tror jag var juniorlandslagströjan. Första gången jag fick ta på mig en tröja i tävlingsmatch som hade 3 kronor på det. Det kommer jag aldrig glömma.
När det gäller då svenskar i NHL så har ju Mattias tagit ut då en femma eller en sexa ska vi väl säga. Mm. Med spelare som du tycker har varit bäst den här säsongen. Mm. En väldigt kontroversiell sådan. Du ska stå till svars för den här också.
Absolut.
Men kul det med målvakten. För vi har en del bra svenska målvakter där. Men du går för Minnesotas
Wallstedt. För han har varit...
Mål.
Ja, han har varit...
Minnesota.
Ja, han tycker jag har varit den bästa målvakten svenska. Och verkligen kommit upp. Och först tycker jag han har hållit högsta nivån. Av det alla vi har. När han har stått på huvudet. Då är det nollan som gäller. Och också tittar vi andra ena aspekter. Det är väldigt få matcher där han har fallit igenom totalt. Och nu ska jag, det här är ju en observation att titta på matcher. Sen tittar jag faktiskt nu efter jag tog ut han på statistiken att han ligger ju väldigt fint till med sitt insläppta snitt. Så faktiskt ska jag säga att här la jag inte den tiden att kolla statistik för att sen välja en målvakt som procentuellt släpper in.
Du gick med hjärta och mage.
Nej, alltså. Men lite hur man tittar. Som spelare var det så viktigt. Känslan du fick av din målvakt där bak, hur man spelar. Jag brukar säga, var du trygg med målvakten, då behövde du inte titta över axeln och se om han hade returen. Utan då kunde du fokusera på spelare som kom in, om han satt pucken i spel. En målvakt du inte litar på, då tittar du på han hela tiden. Vad är pucken? Har han tappat den? Och med Wallstedt är den här känslan att han var den här trygga målvakten som jag skulle älska att spela framför, som är lugn, metodiskt, det är inte det här akrobaten, utan väldigt skolad, reaktionssnabb, bäst
vad
i
han,
år.
Vad han inte gjorde i, det var ju att titta vad det stod för namn på hans rygg i den senaste matchen han spelade med. Då hade ju då hans, vad han påstår, sin målvaktskollega då, Gustafsson, ändrat, fått då den här som syr bokstäverna på tröjan, att det ska stå Walls istället. Och det här upptäckte inte han förrän han såg det själv i jumbotronen i första perioden, och då bytte han ju liksom till den andra. Men har ni varit med om såna här pranks någon gång?
Nej, men det har väl satt sig lite i väggarna där i Minnesota nu efter att Flurry var där och härjade. Och just med matchtröjorna har jag inte sett några pranks, men det är såklart att det förekommer i varje lag på olika sätt och olika nivåer.
Nordström, vidare. Vad har vi?
Rasmus Dahlin, när du säger tråkigt att jag har gått safe här, men den här spelaren kan vi inte hålla borta om man tittar svenska backar i år. Det var det enklaste valet. Rasmus Dahlin har karriärsår.
Slutspel äntligen också.
Det är faktiskt det. Det var det jag skulle säga. Vi tittar inte på poäng och mål, utan hur han har burit, tagit ansvar. Kapten i Buffalo, tar dem till slutspel i år. Buffalos bästa back och bästa svenska back i år i NHL.
Ganska okontroversiellt. Det här har vi ingenting att förutsätta.
Nej, nej, jag skulle nog säga att Rasmus kanske är den bästa svenska spelaren överlag i NHL i år.
Och så lagkapten
i Buffalo och äntligen får ta det laget och den staden till slutspel som de har väntat.
Och vi får heller inte glömma bort att han har ju faktiskt genomgått, alltså utanför isen, en process också den här säsongen. Ja. Mm. Så att det lyfter honom ännu mer egentligen.
Det tycker jag. Rasmus har varit inne på det. Han ska bara vara där på vänsterbacken. Men på högerbacken, en mer ärrad veteran, Erik Karlsson. Som nu efter OS-uppehållet kanske har varit en av de bästa backarna i ligan. Vi har sett den, som man nu får säga, den gamla Erik Karlsson. Han är skridskosnabb, hoppar in i anfallet. Han vågar allt ute på isen. Det finns ingen rädsla för att göra misstag eller göra bort sig. Erik kör, och när han kör på, då är han en toppback. Och faktiskt, när jag satt och tittade på hela, vi har så många duktiga svenska backar. Men jag har ingen som jag säger, ja, och på tredje plats som låg och nosan. Jag har inte det i år, utan Rasmus och Erik, sett över hela grundserien, det här är våra två bästa backar i år.
Ja, men du säger Erik också efter OS, och då ska man komma ihåg att efter OS var Sidney Crosby skadad ett bra tag. Ja. Och då går Erik upp och i Pittsburgh som kanske en ledande spelare där istället och tar sitt spel till en extra nivå, så att Pittsburgh fortfarande håller sig i det här slutspelsracet. Så det säger mycket om Erik också, att han verkligen växlar upp när det behövs som mest och deras bästa spelare försvinner.
Defensiven då, är du rädd för den inför slutspelet när Erik Karlsson?
Det är man alltid, men det är inte det han är bäst på, utan det är offensiven, och Erik ska fortsätta göra det. Så defensiven, det får han ha en annan duktig backpartner och skickliga forward som kan jobba hem någon gång. Så att, nej, jag oroar mig inte.
Framåt då?
Ja, centerplatsen. Mika Zibanejad är för mig... Det här kanske ni tycker är kontroversiellt. Jag tycker det är såklart. Den här pressen i New York fortsätter och levererar. Jag tycker också Mika, sen de tog in Panarin nu för 4 år sedan, har tagit en annan roll. De tradar till sig folk som ska göra det offensivt. Mika får spela boxplay, viktiga tekningar. De sätter han på motståndarnas bästa kedja. Han fortsätter och levererar. Han blir kritiserad och inte har en bra säsong. Fortsätter och är där kväll in, kväll ut. Jag hade älskat att spela med en center som honom, som tar stort defensivt ansvar, alltid gör sig spelbar. För mig, ett enkelt val på centerplatsen i år.
Det är ganska kul också med, du nämnde Panarin då, som han kamperade ihop ganska länge med i den där linan. Och sen så på slutet här då, han har ju spelat väldigt bra i mars. Så har han fått spela med Gabe Perreault och Lafrenière, två unga spelare. Mm. Och den där linan har ju funkat otroligt bra för Rangers. Nu har ju laget inte gått så bra, men Perreault har ju funkat bra. Och det är ju mycket Mikas
förtjänst. För mig är det ju anledningen att du har den här trygga motorn i mitten. En center som förstår att han ska vara, ge puckar i rätt tid, ta defensivt. Kanske ibland låter de springa på i offensiven, men utmärkt spelare, bara rakt igenom. Klassspelare.
Ja, nej, men jag håller med. Och det vill säga, man kan prata om Leo Karlsson har haft en bra säsong också. Han är väl där och nosar också. Det var synd att vi inte fick se han i OS. Men trots att Rangers har haft en brokig säsong, så har Zibanejad haft en fantastiskt fin säsong faktiskt. Och jag tror han, som du säger, spelar med två unga spelare där. Han tar extremt stort ansvar för dem också. Så att, och får dem att se väldigt bra ut. Så det är kul att se Mika.
Ja, men hittills då inga större kontroverser.
Ja, men det tror du redan.
De kanske kommer nu då istället.
Ja, men då blir Filip Forsberg i mitt val på en av kanterna där. Och det kanske är mer så här. Ha Filip, vi vet ju under OS fick inte den istiden. Han väldigt upp och ner. Men det här är en sån pålitlig målskytt. Och vad målskytt i NHL, det säger jag och kommer fortsätta säga. Det är det svåraste jobbet du kan ha. Att göra mål. Och Filip, nu följer Nashville lite på målsnöret med slutspelsplatsen. Men det var inte på grund av Filip Forsberg, för han har gjort det de förväntar sig att göra, eller att han ska göra i Nashville, och det är mål. Och vad kom han upp i år nu? Om jag mötte 38 tror jag. Liksom, han är nästan en 40-målsskytt i Nashville, så att han förtjänar att vara på en av kanterna där.
Nej, det som ligger i fatet här, det är väl då att de inte gick till slutspel. Alltså det,
och det är ju deras start på säsongen som förstör lite för dem. Fram till att de var i Stockholm här och mötte Pittsburgh, så hade de ju knappt vunnit en match, känns det som. Men efter det så då hittar de ju verkligen sitt Stem och Filip och Stamkos och de andra stjärnorna där. De hittade tillbaka till sitt gamla fina
jag. De vände skutan lite för sent i Nashville.
Ja, men det var så.
Vi såg det några gånger nu under här i februari-mars också. De var fantastiskt bra.
Ja, de vann väldigt mycket, men kommer det så långt efter i början, då blir minsta lilla förlust blir så pass tung. Liksom. Du knappar in, förlorar, hackar bak ett släpp. Vinner, förlorar två. Så att det är svårt att ta igen en sån start som de hade. Så förutom de första två månaderna så har både Filip och Nashville gjort en bra säsong.
Däremot, sista gubben ut, när hans lag har inte gått så bra den här säsongen.
Nej, sist ut är William Nylander, som man kan kritisera. Ja, men Toronto, han klarade inte att bära det tillsammans med Matthews efter Marner är borta. Är William den här spelaren de kan luta sig mot? I mina ögon är William, jag tror han snittar 1,2 poäng per match. Och vi har väl någon annan svensk här som har spelat. Men William spelar i stort. Han är väldigt sällan skadad. Han är ute där och levererar för sitt Toronto på en nivå som jag tror... Jag kan inte sätta en till svensk forward i den kategorin. Jag skulle säga att William... Jag är ju sparsam där med våra superstjärnor. Att ja, superstjärnan är NHL. William är den som för mig står och knackar på dörren. Är precis där. Superstjärna Rasmus Dahlin. I mina ögon, om vi ska använda ordet superstjärna, de två är uppe och knackar på dörren till att vara superstjärnor. Och det bevisar han genom att fortsätta att producera på superstjärnenivå.
Är det kontroversiellt med Nylander? Hade du velat se någon annan där? Kempe eller...
Ja, alltså det är liksom Kempe, Nylander, Forsberg. Vi har en Bratt där som kan vara med och knacka på dörren. Verkligen. Också. Så det är en smaksak, men som du säger, Nylander, oavsett hur det har gått för Toronto, så är han fortsatt levererat det han ska göra poängmässigt i alla fall. Och det har han gjort år ut och år in, så det är väl så här, det är klart man kan diskutera någon av de där platserna, men allt som allt så är notan, han kan sin grej.
Ja, det är synd att man inte får se någon av de här tre forwards som har tagit ut. Man har inte fått se någon av dem i slutspelet. Ja. Det enda jag tycker är småket i
BGN. Jag har inte tagit ut Medvedev, men det som sticker ut här är också, vi pratar om alla fantastiskt duktiga unga spelare vi har som kommer in, som vi spår. Ska det bli en nästa Mats Sundin, Peter Forsberg, Henrik Zetterberg, alltså alla stora namn vi haft genom åren. Här ser vi ganska ålderstigen femma. Mm. Det är ju Wallstedt som sticker ut i mina ögon, den unga där. Och där ser man hur alla de här ingredienserna Jakob är inne på som krävs av en spelare, att Eklund kommer över och får beröm för att liksom, hockeyintelligensen tar rätta beslut. Det är ju det som gör att de här killarna, den här ålderstigna femman, ändå är i mina ögon i år de bästa svenska spelarna. För att bara komma underifrån med energifart och bra teknik. Det krävs mer för att nå en hög nivå. Det krävs mer för att orka 82 matcher. Så att hög lägsta nivå är ju A och O för alla de här spelarna. Sen har vi ju höga krav. Om vi säger hög lägsta nivå Erik Karlsson. Men det är för att vi har sett vad han kan göra. Exakt. När han är på högsta nivån. Så att då ställer vi så höga krav på hans lägsta nivå också. Att, oj, han är så upp och ner. Ja, men när han är upp, då är det upp på en nivå som väldigt få kan spela på. Så att jag är jättenöjd med min sexa.
Men innan vi lyssnar på vad spelarna, vi har kört en liten voxpop här på spelare som de tycker är den bästa svensken den här säsongen. Om vi får välja en spelare helt kort, vem blir det då?
Rasmus Dahlin.
Jag sa ju det innan.
Jag sa ju Rasmus.
Ja. Så att det, ja, håller fast för det.
Ni håller fast för det. Då hör vi vad de andra säger.
Jag säger Erik. Det gör jag. Nej, men han är så mycket som han har betytt för oss. Och liksom matchavgörande grejer som gjort att vi har vunnit matcher. Och att det är där vi är. Att vi är där vi är just nu. Så han har haft så pass stor inverkan på det. Så jag måste ändå säga honom. För jag har sett han varje dag. Liksom hur, ja, vad han gör på isen. Vad han gör utanför isen. Och, det är kul att se.
Det finns många bra. Många bra. Just nu är det väl Mika Zibanejad.
Nej, men nu när jag kommit hit känns det som jag har fått en väldigt tydlig bild på hur bra Erik Karlsson är. Så jag skulle säga honom.
Bästa svensk i år? Det är också svårt. Jag tycker vi har haft många som... jag skulle vilja säga... Jag ger det faktiskt till Filip Forsberg. Jag tycker att... den situationen de var i tidigt under säsongen är inte lätt att ta sig ur. Jag har varit där många gånger själv för. Och det känns som att han är väl en av de härförarna som har lyckats dra dem hela vägen tillbaka dit de är nu. Så att jag ger den till Fillan.
Jag fick ni höra lite grann då vad de tycker ändå. Ja, det är olika synpunkter. Så att det är olika, och det är så det var också. Avsluta med en lite rolig grej här. Det är ju att Bo Horvath, han fick $2,500 i böter för att han flippade hjälmen på brorsan Eklund tidigare under säsongen i San Jose. Och nu då så är det ju då... fick han ju en assist av den andra brorsan i Islanders här. Så att nu är de kompisar med familjen igen.
Ja, just det. Ja. Ja, det
är... Hur det kan svänga, hur man skaffar sig kompisar
Hur kan han få böter för den där?
Nej, det var osportsligt uppträdande.
Ja, men det är väl en 2 minuter?
Men det är ju så att du går tillbaka och tittar efterhand och så säger de att det där var inte snällt gjort. Och
jag tror, var det inte så att William hade snott hans klubba och gömt den också?
Det var något sånt där. Men hur som helst, nu är familjen Horvath och Eklund är kompisar nu i alla fall. Så
att, ja, det är väl skönt att höra.
Då så. Jag tror vi är ganska klara med... måste inte glömma, det är de här sista matcherna i natt också. Hur går det här då?
Ja, nu är det nästan slutspelsträdet klart. Men jag skulle ändå rekommendera upp och titta på det. För det är betydelsefulla poäng. Därför kan man slippa Colorado i första rundan. För då det är Edmonton, Anaheim, Kings som det kan kastas runt lite där. Så vill man göra det.
Kings väl ska gå vidare.
Kings, jag har ju ett stort Kings-hjärta. Så jag ser gärna att de går vidare. De är där, de har kämpat sig in på slutspelsplats.
Ja. Stort tack Jakob för att du tog dig tid. Mattias, som alltid. När det gäller god morgon NHL. Vi är givetvis tillbaks nästa vecka. Och då handlar det ju bara om slutspel. Så från studion här och de som jobbar bakom här uppe, Andreas, Isak och Axel. Tack så hemskt mycket. Vi ses och hörs. Hej.